Hej och hjärtinnerligt välkommen till Tänker jag rätt poddens 16:e avsnitt. Så här i påsktider så tänker jag att jag ska ta och läsa lite ur Bibeln för er. Det florerar ju ganska många idéer där ute om Bibeln. Bland annat att det skulle vara Guds ofelbara ord till människan. Thomas av Aquino, undrar man säger så. Thomas Aquino brukar de säga på engelska. Han formulerade det hela så här i alla fall. Det är kätterskt att säga att det finns något som helst fel, vare sig i evangelierna eller i någon annan kanonisk skrift. Det låter som om det finns en ganska överhängande risk att jag med min skeptiska hållning kanske slutar den här serien som en förbannad kättare som ska brinna i helvetet. Om nu Thomas av Aquino får bestämma. Jag kommer ytterligare att riskera min evighet genom att läsa de tre evangelierna och deras beskrivningar parallellt och jämföra texterna och vad det beskriver. Det finns alltså en risk att jag kommer fram till att det kan förekomma fel, eller i alla fall olikheter. Och vem vet, det kanske är till och med några motsägelser som vi inte riktigt kan lösa ut utan apologetiska kullerbyttor och krumbukter, som jag brukar säga. Om det är så att du känner på dig att din tro på Bibeln kan göra att du upplever och känner dig kränkt av att någon kritiserar Bibeln, eller kanske till och med gör sig lustig över olikheterna och sånt som står skrivet i Bibeln, då tänker jag att den här serien inte är för dig. Du kanske ska hoppa till ett annat avsnitt eller byta podd. Det kan ju också vara så att du känner att här är det en stackars kättare som behöver ha min hjälp att finna frälsning. Då kanske du ska fortsätta lyssna och kommentera på YouTube-avsnittet. Sånt som du tänker att jag har fått om bakfoten. Det jag tänker fel. Och det går alldeles utmärkt att lyssna på avsnittet oavsett om man är troende eller inte. Det finns dock en stor risk att många tänker att jaha, men det här är lite som fan läser Bibeln. Ja, det skulle man kunna säga. Så är det nog. Det är nog lite som fan läser Bibeln. Jag har för mig att talesättet som fan läser Bibeln har någon koppling till när djävulen eller Satan frestade Jesus i öknen. Om du vet mer om det här, skriv någonting på YouTube-avsnittet. Jag är inte riktigt säker. Nej, jag är inte riktigt redo att börja än. Jag har nog lite grej kvar som jag vill säga. Jag kommer att läsa evangelierna, inte i den ordningen som de står i Bibeln, där Matteus kommer först, utan jag kommer läsa dem i den ordning som rådande konsensus bland bibelhistoriker menar att de olika evangelierna var skrivna. Det vill säga Markus evangeliet, som var det första evangeliet, ska ha skrivits ungefär 70. År efter vår tideräkning, medan Matteus evangeliet som kommer efter det cirka 80-90 efter vår tideräkning. Lukas evangeliet, där råder det lite olika meningar kring när det kom. Några menar 80-90 efter vår tideräkning och andra menar runt 120 efter vår tideräkning. Jag placerar det då efter Matteus, då det ligger ungefär vid samma tid, men att det drar till lite senare tid. Slutligen har vi Johannes evangeliet runt då 95 efter vår tideräkning. Men vi bör också veta det att de äldsta manuskripten som vi har, att de kommer långt senare. Och man tänker också att de här namnen på som de har attribuerats till, heter det så, attribuerats till. Åh, jag är så skadad av engelska, attributed. Då är det ju faktiskt så att de kom till, alltså Markus, vad var de hette nu? Ringo, Paul, ja, Markus och alla de här namnen som kom till. De kom till först typ 180 efter vår tideräkning. Om jag inte minns fel alltså. Varför läser jag i den ordningen då? Jo, därför att jag tänker att det händer saker när vi människor berättar en berättelse. Med tiden så förändras berättelsen. Vi ska se om vi kan se några spår av sådana förändringar som kan vara relaterade till tiden. Men nu kör vi. Nu kör vi på riktigt. Hej vad det går. Jag börjar med att läsa så här i påsken, Markus evangeliet, planer på att döda Jesus. Jag känner att jag behöver ha lite mer stämning här. Det räcker inte med att kliva in i en stor kyrka. Jag behöver ha lite orgel. Nej, lite mer kyrkligt. Så ja, perfekt. Markus evangeliet. Planer på att döda Jesus. Det var 2 dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid. Översteprästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att kunna gripa honom med list och döda honom. De sade, inte under själva helgen, för då kan det bli oro bland folket.
Ja, bra, det funkar. Men du, ta på dig glasögonen och förstora texten lite. Så behöver du inte vara så nära micken så att det låter... Ja, det blir för mycket ljud ifrån ditt ansikte.
Det var inte så mycket speciellt konstiga grejer. Det är 2 dagar kvar till påsken. Det är det osyrade brödets högtid. De skriftlärda, de vill gripa Jesus. Varför vill de göra det egentligen, tänker ni? Det är ju för att Jesus har kallat sig för kung, judarnas konung. Det är ju hög förräderi, förstår ni. Det kanske inte riktigt är hela sanningen med varför översteprästerna vill gripa och döda Jesus. Nu ska vi inte gå händelserna i förväg. Vi kör vidare med Matteus evangeliet. Planer på att döda Jesus. När Jesus hade avslutat hela detta tal sade han till sina lärjungar: ni vet att det är påsk om 2 dagar, då ska människosonen utlämnas för att bli korsfäst. Under tiden samlades översteprästerna och folkets äldste i översteprästen Kajafas palats och kom överens om att gripa Jesus med list och döda honom. Men inte under själva helgen, sa de, så att det uppstår oro bland folket. 20 år senare så har det tillkommit i berättelsen att Jesus kallar sig för människosonen och att han ska bli korsfäst. Det behöver ju inte i sig vara en motsägelse utan bara 2 olika vittnesmål skulle man kunna, utan så mycket krumbukter och kullerbyttor faktiskt säga. Vi tar oss till Lukas evangeliet. Planer på att döda Jesus. Nu närmade sig det osyrade brödets högtid som kallas påsk. Översteprästerna och de skriftlärda sökte efter bästa sättet att röja honom ur vägen. De var rädda för folket. Men Satan for in i Judas som kallades Iskariot och som var en av de 12. Han gick till översteprästerna och officerarna i tempelvakten och talade med dem om hur han skulle kunna utlämna Jesus åt dem. De blev glada och erbjöd honom pengar. Han gick med på deras anbud och sökte ett tillfälle att utlämna honom utan att folket var med. Ja, nu har ytterligare lite tid passerat och nu så ökar graden, skulle jag säga, redan i det här första avsnittet, graden av övernaturliga ting kan vi säga, att den ökar med tid. Initialt så hittade jag inte de här planerna på att döda Jesus i Johannes evangeliet. Det var så mycket snack om att återuppväcka Lazarus från de döda så jag missade det lite. Men nu har jag ju hittat det. Så att vi får se. Ni ska veta det att Johannes, han pratar heller om kanske andra saker. Och här sticker iväg lite ifrån vad de andra 3 herrarna gör. Men det finns goda skäl för det. Planer på att döda Jesus. Många judar som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde kom till tro på honom. Men några av dem gick till fariseerna och berättade vad Jesus hade gjort. Översteprästerna och fariseerna sammankallade då Sanhedrin och sa: "Vad gör ni? Den här mannen gör ju många tecken. Om vi låter honom hålla på så här börjar alla tro på honom och romarna kommer att ta ifrån oss både vår plats och vårt folk." Men en av dem, Kajafas, som var överstepräst det året, sa till dem: "Ni förstår ingenting. Inte heller begriper ni att det är bättre för er att en man dör för folket än att hela folket går under." Detta sa han inte av sig själv, utan som överpräst det året profeterade han att Jesus skulle dö för folket. Och inte bara för folket, utan också för att samla och förena Guds utspridda barn. Från den dagen var de fast beslutna att döda honom. Jesus vandrade därför inte längre öppet omkring bland judarna. Istället begav han sig därifrån till området nära öknen, till en stad som heter Efraim. Där upphöll han sig med sina lärjungar. Judarnas påsk stod för dörren och innan påsken gick många från landsbygden upp till Jerusalem för att rena sig. De sökte efter Jesus och sa till varandra där de stod på tempelplatsen: "Vad tror ni, kommer han inte till högtiden?" Men översteprästerna och fariseerna hade gett påbud om att den som visste var Jesus fanns skulle anmäla det så att de kunde gripa honom. Det känns som om Johannes har väldigt behov av att förklara saker. Det är som om frågor som dyker upp i de andra evangelierna besvaras på något sätt. Från bibelhistoriskt håll så brukar man mena att Matteus och Lukas kopierar stora delar från Markus evangeliet. Ibland verbatim, alltså ordagrant. Ibland kanske de här ordagranna kopieringarna går lite förlorade i svenska översättningar, tänker jag. Men ganska ofta så ser det ju faktiskt ut att vara kopierat. Evangelierna skrevs ursprungligen på grekiska. Om du frågar mig så är det ju rena grekiskan faktiskt. Det tar oss ju då tillbaka till frågan om attribuering. Två utav författarna ska då enligt den här attribueringen vara apostlar eller lärjungar. Det ska ju vara Matteus och Johannes i så fall. Matteus ska ju vara en fiskare om jag inte minns fel. Nej, Matteus är ju en skatteindrivare som tydligen är bevandrad i grekiskan och skriver litterär grekiska, trots att han egentligen faktiskt lever i en tid där analfabetismen är utbredd. Likadant och Johannes ska vara en simpel fiskare, men han har ju tydligen då också ganska högt stående litterär grekiska i bagaget. Ett av många skäl till att betvivla att det verkligen är de namnen som sitter på evangelierna som är de som har skrivit dem. I ursprunget ska de vara anonyma. Vad ser vi då mer i den här mjukstarten i det här avsnittet? Markus och Matteus är tydliga med att det är två dagar före påsken. Men Lukas är inte lika specifik. Den närmar sig påsk. Vi ser vissa tecken på att berättelsen genomgått en evolution. Lite som när lite hittad folie i öknen utanför Roswell i New Mexico inom loppet av några decennier blev ett helt rymdskepp och aliens som hålls hemliga av staten. Markus evangeliet är här skapligt sansat, men vi ser med tiden hur berättelsen smyckas ut med tillägg i de senare evangelierna. Det blir också tydligt om vi tittar på utombibliska texter, apokryfer från senare tid. Där spårar ur ordentligt. Det gör det i och för sig i de kanoniserade texterna också. Markus menar att de skriftlärda söker ett sätt att döda Jesus, men inte under själva helgen påsk. Vad är det som går snett där? Jag hoppas att jag inte spoilar berättelsen för någon, men Jesus ska ha avrättats under just påsken. Matteus lägger till ovanpå den grundläggande delen av berättelsen att Jesus själv säger att han ska bli korsfäst. Eller närmare bestämt människosonen. Kajafas namnges som en av översteprästerna och att de skriftlärda samlas hos honom i hans palats och att de med list ska finna en väg att döda Jesus. Lukas ökar ytterligare på med övernaturligheter. Satan med stor bokstav får in i Judas som redan här lyfts som lösningen på det skriftlärdas problem. Det är alltså Satan som får Judas att förråda Jesus. Det var inte Guds plan, eller? Eller är det så att Gud återigen använder Satan som springpojke, lite som i berättelsen om Job? Är det så att ett försök att uppmåla Satan som den onde hoppar upp och biter författaren i baken? Det här borde väl ha varit Guds plan hela tiden. Gud vet väl allt. Hur skulle det vara möjligt för Gud att vara allsmäktig och ha en plan och sen för Satan att komma in och förstöra den planen eller påverka den på något sätt överhuvudtaget? Eller kanske en människa med en fri vilja? Hur skulle en människa med fri vilja kunna omintetgöra Guds plan? Kan vi ens ha en fri vilja om Gud redan från början visste hur allting skulle bli? Som ni märker så kanske jag inte har så mycket att invända mot storyn i Markus evangeliet, så här långt i alla fall. Det hänger ihop med att uppgifterna där är alldagliga. En snubbe är obekväm för några, de funderar över hur de ska kunna göra sig av med honom. Det låter rimligt. Matteus, samma story. Men Jesus framträder som något av en spågumma här och tittar in i framtiden. Lukas, samma story som Markus ungefär, men ett övernaturligt, ondskefullt väsen som en gång var en ängel hoppar in i en person och får denne att förråda sin ledare. I fallet med Markus evangeliet så är det en bevisnivå som krävs för att bevisa att några konspirerat mot en person som de av olika skäl ogillar ganska låg. Det är som om du säger att du har en hund. Det är rimligt. Folk har hundar. Jag har inga egentliga skäl att misstro dig. Om du däremot skulle säga att din hund kan spå i kaffesump så skulle jag rimligen misstro dig och faktiskt vilja se att detta är sant. Nivån på den bevisning som krävs blir då avsevärt mycket högre. Om du nu också säger att din hund är besatt av en demon som får den att göra hemska saker mot dina nära och kära, då skulle jag tänka att du är fullkomligt galen. Vill du övertyga mig om det här så har nivån på den bevisning som krävs ökat enormt. Till den nivå faktiskt att det du presenterar rimligen skulle kunna vara föremål för att jag skulle ifrågasätta huruvida jag själv hade alla hästar hemma om jag skulle tro dig. Sådan bevisning skulle göra att jag tvivlade på mig själv. Jag brukar säga att Bibelns texter är påståendet, inte beviset. Visst, vi kan utvinna historisk data, möjligen ur Bibeln. Jag tänker inte sätta mig på tvären där. Men när det kommer till påståenden så måste de värderas utifrån rimlighet. Att det står i Bibeln att Satan flög i Judas Iskariot betyder inte att Satan existerar och att Satan verkligen flög in i Judas Iskariot. Det är ett påstående som kräver sin evidens. Johannes i sig i det här avsnittet, ja, det låter rimligt. Det är mycket möjligt att man diskuterade så här. Men jag undrar hur Johannes vet det. Var Johannes där när Kajafas och de andra skriftlärda och översteprästerna resonerade kring vad det skulle göra med Jesus? Var fick han sina uppgifter? Det här gör ju att jag tänker att man ska läsa det här som litteratur. Det är ett litterärt grepp, inte ett återgivande av historia. Speciellt inte om det är den personen vars namn sitter på evangeliet. Evangeliet enligt Johannes. Så där, då var det första påskavsnittet avklarat. De blir ju kanske lite kortare, jag vet inte riktigt än hur långt det blir. Och sen då, med mitt track record så finns ju en risk att jag håller på med påskavsnitt ända fram till jul. Jag har ju inte varit sådär supersnabb med att få ut avsnitt, men det blir som det blir. Tack för att du tar dig tid att lyssna. Jag hoppas att du gillar avsnittet och vill lyssna mer på avsnitt i serien. Och även på mina övriga avsnitt. Frågan som återstår är, tänker jag rätt? Det här är i stort sett mina egna tankar, förutom när jag hänvisar till någon annan. Och då finns länkar i avsnittsbeskrivningen. Tänker jag rätt? Det finns en möjlighet för dig att vara interaktiv. Det finns flera sätt. Men ett av dem är att kommentera på YouTube-versionen av det här avsnittet. Skriv vad du tycker att jag tänker fel, eller vad jag tänker rätt. Var gärna specifik. Jag vill lära mig att bli bättre på att resonera. Ha det fint nu och ät ordentligt med godis och ägg i påsk. Puss och kram.